From the conference center at
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 181:a halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för musiken under det här mötet. Kyrkans medlemmar och ämbetsmän kommer från hela världen för att få råd och undervisning av kyrkans ledare.
This broadcast is furnished as
Den här utsändningen tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av det här programmet utan skriftligt tillstånd är förbjudet. President Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet, leder den här sessionen.
Brothers and sisters, we welcome you.
Bröder och systrar, vi hälsar er välkomna till den första sessionen av den 181:a halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Och hälsar särskilt välkomna medlemmar och vänner som deltar här i konferenscentret och över hela världen. Var ni än är. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett mig att leda mötet. Vi vill uppmärksamma generalauktoriteter och biorganisationernas generalpresidentskap som deltar i konferensen. Vi tackar de många tv- och radiostationer samt satellit- och kabelnätverk som ställer sina anläggningar till förfogande som public service och som för den här konferensen till många lyssnare och tittare i många områden av världen. För musiken under den här sessionen står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy med Richard Elliott och Andrew Unsworth vid orgeln. Kören inledde med Se dagen gryr och mörkret flyr och sjunger nu With Songs of Praise. Inledningsbön får vi sedan av äldste Gary J. Coleman i det 70s korum.
Praise and gratitude, we worship God above. Our Father which art in heaven,
hallowed. Vår Fader som är i himlen, helgat var ditt namn. Och helgat var din sons namn som åstadkom försoningen i din stora plan för oss. Vi tackar dig för evangeliets återställelse, för levande profeter på jorden idag, för tempel som finns utspridda över hela världen. Och vi ber för denna generalkonferens att din ande ska vara här, president Thomas Monson och hans rådgivare och de 12 och alla män och hängivna kvinnor som ska undervisa oss, som ber med oss, som sjunger för oss och prisar ditt namn. Vi ber att ditt ord ska ha inverkan på våra sinnen mer än något annat, och vi ber att din vilja ska ske, att din son må komma och rädda oss i svåra tider från en prövande värld. Och detta ber vi i frälsarens namn. Amen.
We will now be pleased to hear from Elder Richard.
Nu har vi nöjet att få höra ifrån äldste Richard G. Scott i de 12 apostlarnas quorum. Och efter hans tal så kommer hans tal kommer körerna sjunga. Vi ber alltid för dig.
Those of us who come to this pulpit during conference feel the power of your prayers. We need them, and we thank you for them. Our Father in heaven understood that for us to make the desired progress in our mortal probation, we would need to face difficult challenges. Some of these would be almost...
Vår Fader i himlen förstod att om vi skulle kunna utvecklas som han önskar under vår jordiska prövotid, måste vi ställas inför svåra utmaningar. Några av dessa utmaningar skulle bli nästan överväldigande. Han försåg oss med redskap för att hjälpa oss klara jordelivets prövningar. Ett av dessa redskap är skrifterna. I alla tider har vår himmelske Fader inspirerat utvalda män och kvinnor att genom den helige andens vägledning finna lösningar på livets mest invecklade problem. Han har inspirerat sina bemyndigade tjänare att uppteckna dessa lösningar som en slags handbok för dem som... De av hans barn som tror på hans lyxalighetsplan och på hans älskade son Jesus Kristus. Vi har tillgång till denna vägledning genom den skatt som vi kallar standardverken. Det vill säga gamla och nya testamentet, Mormons bok, läran och förbunden och den kostbara pärlan. Eftersom skrifterna utgår från inspirerad kommunikation genom den helige anden, utgör det ren sanning. Vi behöver inte oroa oss för sanningshalten i det begrepp som standardverken innehåller, eftersom den helige anden har varit det instrument som motiverat och inspirerat dem som har nedtecknat skrifterna. Skrifterna är som små ljuskällor som lyser upp vårt sinne och bereder oss för vägledning och inspiration från höjden. De kan bli nyckel till att öppna kanalen för kommunikation med vår Fader i himlen och hans älskade son Jesus Kristus. Skrifterna ger våra påståenden auktoritet när de citeras korrekt. De kan bli trogna vänner som inte begränsas av rum och tid. De finns alltid till hands när vi behöver dem. När de används ger de oss en grund av sanningar som får liv genom den helige anden. Att studera, begrunda, utforska och memorera skrifterna är som att fylla ett arkiv med värderingar och sanningar som kan tas fram när som helst, var som helst i världen. Vi kan få stor kraft genom att lära skriftställen utan till, Att memorera ett skriftställe är som att skapa en ny vänskap. Det är som att upptäcka en ny person som kan hjälpa oss vid behov och som kan inspirera och trösta och motivera oss till nödvändiga förändringar. Att till exempel lära mig den här psalmen utan till har för mig varit en källa till kraft och insikter. Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren, världen och det som bor i den. Ty han har grundlagt den på haven och givit den fäste på strömmande vatten. Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta. Den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Han ska få välsignelse från Herren och rättfärdighet av sin frälsningsgud. Att begrunda ett sådant skriftställe ger värdefull ledning i livet. Skrifterna kan utgöra en grundval till stöd för oss. Det kan förse oss med en otrolig mängd villiga vänner som kan hjälpa oss. Ett utantill lärt skriftställe blir en tålmodig vän som inte försvagas av tidens gång. Att begrunda skriftställe kan bli nyckeln till uppenbarelse och den helige andens vägledning och inspiration. Skriftställen kan lugna en upprörd själ, ge frid och hopp och återställa förtroendet för den egna förmågan att klara av livets uppmaningar. Det har en stark kraft som läker känslomässiga utmaningar när det finns tro på frälsaren. De kan påskynda fysisk läkning. Skrifterna kan förmedla olika innebörder vid olika tider i livet. Allt efter våra behov. Ett skriftställe som vi kan ha läst många gånger kan få en ny innebörd som känns uppfriskande och insiktsfull när vi står inför en ny utmaning i livet. Hur använder du personligen skrifterna? Gör du markeringar där? Gör du anteckningar i marginalen för att komma ihåg en stund av andlig vägledning? Eller en upplevelse som har lärt dig något viktigt? Använder du alla standardverken, även Gamla testamentet? Jag har funnit dyrbara sanningar i Gamla testamentet som är viktiga delar i en grundval av sanning som vägleder mig i livet och som en tillgång när jag försöker sprida evangeliets budskap till andra. Därför älskar jag Gamla testamentet. Jag hittar dyrbara skatter av sanning på dessa sidor. Till exempel, då sade Samuel, har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv för vis. Frukta Herren och fly det onda. Min son, förakta inte Herrens fostran. Förarga dig inte över hans tuktan. Ty Herren älskar, till den Herren älskar tuktar han, liksom en far den son som han har kär. Lycklig den människa som finner visheten, den människa som får förstånd. Nya testamentet är också en källa till självlysande sanningar. Jesus svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Och Herren sade: Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Då sa Petrus till honom: Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och döden. Jesus svarade: Jag säger dig, Petrus, tuppen ska inte gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig. En tjänsteflicka som fick se honom sitta vid elden betraktade honom noga och sa: Den här mannen var också med honom. Men han nekade: Nej, kvinna, jag känner honom inte. Strax därefter fick en man syn på honom och sa: Du är också en av dem. Men Petrus svarade: Människa, det är jag inte. Ungefär en timme senare var det en annan som bestämt försäkrade: Visst var den här mannen med honom. Han är ju Galilé. Men Petrus sa: Människa, jag förstår inte vad du menar. Och genast, medan han ännu talade, gol tuppen. Då vände Herren sig om och såg på Petrus, och Petrus kom ihåg vad Herren hade sagt till honom: Innan tuppen gal i natt ska du tre gånger förneka mig. Och Petrus gick ut och grät bittert. Detta skriftställe ur lärarna förbunden har rikligt välsignat mitt liv. Sök inte efter att förkunna mitt ord, utan sök först efter att få mitt ord, och sedan ska din tunga lossas. Därefter ska du, om du önskar det, få min ande och mitt ord, ja, Guds kraft till att övertyga människorna. Min åsikt är att Mormons bok lär oss sanningar med unik tydlighet och kraft. Till exempel: Och nu vill jag att ni ska vara ödmjuka och vara undergivna och milda, beredvilliga, fulla av tålamod och långmodighet, vara måttliga i allt, vara noga med att alltid hålla Guds bud, be om vad ni står i behov av, både andligt och timligt, och alltid tacka Gud för allt ni får. Och se till att ni har tro, hopp och kärlek. Då kommer ni alltid att överflöda av goda gärningar. Ännu ett: Och kärleken är tålig och god och avundas inte och är inte uppblåst, söker inte sitt och blir inte lätt förargad, tänker inte ett ont och gläds inte åt ondska, utan gläds åt sanningen, fördrar allting, tror allting, hoppas allting och uthärdar allting. Om ni därför, mina älskade bröder, inte har kärlek, är ni ingenting. Ty kärleken försviker aldrig. Håll därför alltid fast vid kärleken, som är störst av allt. Allt måste upphöra. Men en kärlek som är Kristi rena kärlek består för evigt, och var och en som på den yttersta dagen befinns vara fylld därav, med honom är allt väl. Därför, mina älskade bröder, be till Fadern av allt ert hjärta att ni må vara fyllda av denna kärlek som han har utgjutit över alla som är hans sons, Jesu Kristi, sanna efterföljare. Så att ni kan bli Guds söner, så att vi, när han visar sig, ska bli lika honom, till vi ska se honom sådan han är, så att vi kan bli renade alldeles så som han är ren. Min älskade hustru Jeanine älskade Mormons bok. När hon var en ung tonåring blev den grundvalen i hennes liv. Den blev en källa till vittnesbörd och till undervisning under hennes tjänande som heltidsmissionär i nordvästra Förenta staterna. När vi tjänade på missionsfältet i Cordoba, Argentina, uppmuntrade hon oss kraftfullt att använda Mormons bok i vårt missionärsarbete. Jeanine bekräftade tidigt i livet att det som ständigt läser Mormons bok blir välsignade med större mått av Herrens ande, en större beslutsamhet att lyda hans bud och ett starkare vittnesbörd om Guds sons gudomlighet. Jag vet inte hur många gånger jag såg henne mot slutet av året sitta och noggrant läsa ut hela Mormons bok ännu en gång. År 1991 ville jag ge en speciell julklapp till min familj. Jag skrev i min dagbok hur den önskan uppfylldes och där står det. Klockan är 12:38 onsdagen den 18 december 1991. Jag har just avslutat en ljudinspelning av Mormons bok till min familj. Det har varit en upplevelse som stärkt mitt vittnesbörd om detta gudomliga verk och som stärkt min önskan att bli mer bekant med dess sidor för att kunna lära sanningar från dessa skrifter som kan komma till nytta när jag tjänar Herren. Jag älskar den här boken. Jag vittnar av hela mitt hjärta, min själ, om att den är sann, att den färdigställdes för att välsigna Israels hus och att alla dessa olika grupper som spritts över världen. Alla som vill studera dess budskap i ödmjukhet med tro på Jesus Kristus kan få veta att den är sann och ska finna en skatt som leder dem till större lycka, frid och framgång i livet. Jag vittnar vid allt som är heligt att boken är sann. Må var och en av oss få del av det rika välsignelse som följer på dagliga skriftstudier. Jag ber i Jesu Kristi namn. Amen.
We shall now be pleased to hear from Sister Barbara Thompson.
Vi får nu nöjet att lyssna till Syster Barbara Thompson, andra rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap. Sen får vi nöjet att lyssna till äldste L. Whitney Clayton i presidentskapet för de sjuttes kvorum, Syster Thompson.
Many years ago when I was a college student, I was
för många år sedan när jag studerade på college lyssnade jag på generalkonferensen på radio eftersom vi inte hade någon TV i vår lilla lägenhet. Konferenstalarna var underbara och jag kände den heliga anden utgjutas. Jag minns väl hur en generalauktoritet talade om frälsaren och hans verksamhet och sedan bar ett innerligt vittnesbörd. Den heliga anden vittnade för min själ om att han hade talat sanning. I den stunden kände jag inget tvivel om att frälsaren lever. Jag tvivlade inte heller på att jag upplevde personlig uppenbarelse som bekräftade för mig att Jesus Kristus är Guds son. När jag var 8 år blev jag döpt och konfirmerade och tog emot den heliga andens gåva. Det var en underbar upplevelse då, men har fått allt större betydelse med tiden. Och jag har upplevt den heliga andens gåva på många sätt sedan dess. Ofta när vi växer från barn till tonåringar och så till vuxna har vi utmaningar och erfarenheter längs vägen som gör att vi märker att vi behöver den gudomliga hjälpen som kommer genom den heliga anden. När svårigheterna kommer kanske vi frågar oss själva, vad är svaret på mitt problem? Och hur ska jag veta vad jag ska göra? Jag tänker ofta på berättelsen i mormors bok om hur Lehi undervisar sin familj om evangeliet. Han delgav många uppenbarelser och lärdomar om det som skulle ske i de sista dagarna. Nefi hade sökt Herrens ledning för att få bättre förstå sin fars undervisning. Han blev upplyft, välsignad och inspirerad till att veta att hans fars undervisning var sann. Det gjorde att Nefi bättre kunde följa Herrens bud och leva ett rättfärdigt liv. Han fick ledning genom personlig uppenbarelse. Hans bröder däremot diskuterade med varandra eftersom de inte förstod sin fars lärdomar. Nefi ställde då en mycket viktig fråga. Har ni frågat Herren? Deras svar var svagt. Det har vi inte, ty Herren tillkännager inte något sådant för oss. Nefi grep tillfället att undervisa sina bröder om hur man får personlig uppenbarelse. Han sa, kommer ni inte ihåg vad Herren har sagt? Om ni inte förhärdar era hjärtan utan ber till mig med tro och tror att ni ska få och noggrant lyder mina befallningar, ska förvisso detta tillkännages för er. Hur man får personlig uppenbarelse är faktiskt helt klart. Vi måste önska att få gudomlig uppenbarelse. Vi får inte förhärda vårt hjärta och vi måste be i tro. Och verkligen tro att vi ska få ett svar och sedan trofast hålla Guds bud. Att följa det här mönstret garanterar inte att svaret, varje gång vi ställer en fråga till Gud, omedelbart kommer med detaljerade anvisningar om vad vi ska göra. Däremot betyder det att om vi troget håller buden och ber i tro, så kommer svaret på Herrens eget sätt och i hans egen tid. Som barn trodde jag att personlig uppenbarelse eller bönesvar skulle komma som hörbara ord. Ja, vissa uppenbarelser kommer faktiskt genom att vi hör en röst. Men jag har lärt mig att anden talar på många sätt. Läran och förbunden kapitel 6 förklarar olika sätt för oss att ta emot uppenbarelse. Du har frågat mig och se, när helst du har frågat mig har du fått undervisning av min ande. Jag upplyste ditt förstånd. Talade jag inte frid till ditt sinne om detta? I andra skrifter lär vi mer om hur man får uppenbarelse. Jag ska tala till ditt förstånd och till ditt hjärta genom den heliga anden som ska komma över dig och som ska bo i ditt hjärta och se, detta är uppenbarelsens ande. Jag ska få ditt hjärta att brinna inom dig, därför ska du känna att det är rätt. Jag ska ge dig av min ande som ska upplysa ditt förstånd, vilket ska fylla din själ med glädje. Oftast kommer personlig uppenbarelse medan vi studerar skrifterna, lyssnar på och följer profeternas och andra ledares råd och försöker leva rättfärdiga, trofasta liv. Ibland kommer inspirationen från en enstaka vers i skrifterna eller en rad i ett konferenstal. Kanske kommer ditt svar när primärbarnen sjunger en vacker sång. Allt detta är former av uppenbarelse. Den närmaste tiden efter återställelsen sökte många medlemmar ivrigt efter uppenbarelse och blev välsignade och inspirerade i vad de skulle göra. Syster Eliza R. Snow fick i uppdrag av profeten Brigham Young att hjälpa till att lyfta och undervisa systrarna i kyrkan. Hon lärde att enskilda kvinnor kunde få inspiration till ledning i sitt liv och i sina ansvarsuppgifter i familjen och i kyrkan. Hon sa, säg åt systrarna att gå och utföra sina plikter i ödmjukhet och trofasthet. Då ska Guds ande vila över dem och de välsignas i sitt arbete. Låt dem söka efter visdom istället för kraft, så får de all den kraft som de har visdom till att utöva. Syster Snow lärde systrarna att söka ledning av den heliga anden. Hon sa att den heliga anden mättar och tillfredsställer varje människohjärtas längtan och fyller varje tomrum. När jag är fylld med den anden är min själ mättad. President Uchtdorf har lärt att uppenbarelse och vittnesbörd inte alltid kommer med överväldigande intensitet. För många kommer vittnesbördet långsamt, ett bit i taget. Han sa vidare, låt oss innerligt söka efter den personliga inspirationens ljus. Låt oss bönfälla Herren om att begåva vårt sinne och vår själ med trons gnista, som gör det möjligt för oss att ta emot och känna igen den heliga andens gudomliga betjäning. Vårt vittnesbörd bygger upp och stärker oss när vi möter svårigheter i vårt dagliga liv. En del kämpar med allvarliga hälsoproblem. Somliga upplever ekonomiska bekymmer. Andra har motgångar i äktenskapet eller med sina barn. Somliga lider av ensamhet eller grusade förhoppningar och drömmar. Det är vårt vittnesbörd tillsammans med vår tro på Herren Jesus Kristus och vår kunskap om frälsningsplanen som hjälper oss klara av de här tillfällena av prövning och svårigheter. I boken Döttrar i mitt rike läser vi om syster Hedvig B. Reichel, en kvinna i Tyskland som led stor sorg och umbäranden under andra världskriget. På grund av sin medkänsla och sin kärleksfulla natur och även när hon själv behövde mat delade hon villigt med sig av sin mat till en svältande krigsfånge. Senare när man frågade henne hur hon behöll sitt vittnesbörd under alla dessa prövningar svarade hon, jag bevarade inte mitt vittnesbörd under den tiden. Mitt vittnesbörd bevarade mig. Att vi har ett starkt vittnesbörd betyder inte att det alltid kommer att förbli starkt. Vi måste vårda det och stärka det för att det ska ha tillräcklig kraft att understödja oss. Det är ett skäl till att vi ofta kommer tillsammans så att vi kan få ta del av sakramentet, förnya våra förbund och få näring genom Guds goda ord. Det är Guds goda ord som hjälper oss att ständigt och vaksamt be och förtrösta endast på Kristi förtjänster, han som var vår tros upphovsman och fullkomnare. David Abednar har lärt oss, när du på rätt sätt söker och använder uppenbarelsens ande, lovar jag dig att du ska vandra i Herrens ljus. Ibland verkar uppenbarelsens ande omedelbart och intensivt. Andra gång subtilt och gradvis. Och ofta så omärkligt att du kanske inte ens märker den. Men oavsett vilket mönster den här välsignelsen följer så kan det ljus den ger lysa upp och utvidga din själ, upplysa ditt förstånd samt leda och beskydda dig och din familj. Herren vill välsigna oss med ledning, visdom och hjälp i vårt liv. Han vill utgjuta sin ande över oss. Återigen, för att få personlig uppenbarelse måste vi önska att få den. Vi får inte förhärda vårt hjärta och vi måste be i tro. Och verkligen tro att vi ska få ett svar och sedan trofast hålla Guds bud. När vi sedan söker svar på våra frågor välsignar han oss med sin ande. Om detta vittnar jag i Jesu Kristi namn. Amen.
I served as a young missionary for several months in the central areas of Lima, Peru.
Jag verkade i min ungdom som missionär i flera månader i centrala Lima i Peru. Det gjorde att jag var på plats av de Armas många gånger, regeringspalatset, den officiella bostaden och kontoret för Perus president är beläget på torget. Mina kamrater och jag inbjöd människor på torget att höra om det återställda evangeliet. Jag undrade ofta hur det skulle kännas att gå in i palatset, men tanken att jag skulle få göra det tycktes mycket avlägsen. I fjol träffade Äster D. Todd Kristoffersson i det 12 apostlarnas korum, några andra och jag, Alan Garcia, som då var Perus president, i regeringspalatset. Vi visades runt i palatsets vackra rum och togs hjärtligt emot av president Garcia. Min dröm som missionär om att få besöka palatset besannades på ett sätt som jag aldrig hade kunnat tänka mig. Mycket har hänt i Peru sedan jag var där som missionär, särskilt i kyrkan. Då fanns det omkring 11 000 medlemmar i kyrkan där och bara en stab. Idag finns det över 300 000 medlemmar och nästan 100 stavar. Städer som tidigare bara hade små medlemsgrupper har idag sjudande stavar och vackra möteshus som förskönar området. Samma sak har hänt i många andra länder runt om i världen. Denna anmärkningsvärda tillväxt i kyrkan är värd att förklara. Låt oss börja med en profetia från Gamla testamentet. Daniel var en hebreisk slav i Babel. Han fick tillfälle att tyda en dröm som kung Nebukadnessar hade. Daniel bad Gud uppenbara drömmen för honom och dess betydelse. Och hans bön besvarades. Han sa till Nebukadnessar: det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter. Och han har låtit konung Nebukadnessar veta vad som ska ske i kommande dagar. Detta var den syn du hade på din bädd. Han sa att kungen har sett en skrämmande staty med huvud, bål, armar, ben och fötter. En sten revs loss från ett berg, men inte genom människohänder, och den växte när den rullade fram. Stenen träffade statyn och krossade den, men av stenen som hade träffat statyn blev ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Daniel förklarade att statyn representerade framtida politiska riken och att i de framtida kungarnas dagar ska himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska förstöras. Det ska krossa och göra slut på alla dess andra riken, men själv ska det bestå för evigt. Så går vi till vidare till vår tid. Ängeln Moroni visade sig för första gången för Joseph Smith 1823 och berättade att Gud hade ett verk för honom att utföra och att hans namn skulle hållas för gott och ont bland alla nationer, släkten och tungomål. Moronis budskap måste verkligen ha förbluffat Josef, som bara var 17 år. År 1831 sa Herren till Joseph Smith att Guds rikes nycklar återigen anförtros människan på jorden. Han sa att evangeliet ska rulla fram till jordens ändar, liksom stenen som utan händer är uthuggen ur berget, tills den uppfyllt hela jorden, precis som Daniel hade sagt till Nebukadnessar. År 1898 berättade president Wilford Woodruff om en upplevelse han hade som ny medlem 1834 under ett prästdomsmöte i närheten av Kirtland. Han berättar: ett kall utgick från profeten till alla prästdomsbärare att samlas i det lilla timrade skolhuset. Det var ett litet hus på kanske 18 kvadratmeter. När vi samlats bad profeten Israels äldster att bära vittnesbörd om detta verk. När de var klara sa profeten: bröder, jag har blivit mycket uppbyggd och har lärt mig mycket av era vittnesbörd här ikväll. Men jag vill säga er detta inför Herren, att ni inte vet mer om denna kyrka och detta rikes öde än ett barn på sitt mors knä. Ni förstår det inte. Det är bara en liten grupp pressomspärrade här ikväll. Men denna kyrka kommer att uppfylla Nord- och Sydamerika. Den kommer att uppfylla jorden. Dessa profetior att Guds rike ska liksom stenen som är uthuggen ur berget uppfylla hela jorden. Att Josef Smiths namn ska bli känt över världen och att kyrkan ska uppfylla hela Nord- och Sydamerika och hela världen. Kanske lätt komiska för många år sedan. Den lilla gruppen troende som med nöd och näppe försörjde sig i det amerikanska gränslandet som flyttade för att komma undan förföljelse såg inte ut att kunna lägga grunden för en tro som skulle spridas över internationella gränser och genomtränga hjärtan överallt. Men det är precis vad som skedde. Låt mig ge ett exempel. På juldagen 1925 i Buenos Aires invigde äldste Melvin J. Ballard hela den sydamerikanska kontinenten för predikandet av evangeliet. I augusti 1926 hade en handfull omvända döps. Det var de första medlemmarna i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga som döptes i Sydamerika. Det var 85 år sedan. Det finns 23 Sions stavar i Buenos Aires idag och dussintals stavar och tiotusentals medlemmar i städer och samhällen runt om i Argentina. Nu finns det över 600 stavar och ett medlemsantal på många miljoner i Sydamerika. Vi kan idag se hur Guds rike fyller kontinenten och hur Joseph Smiths namn sprids av både oss och hans motståndare till länder som han kanske aldrig hörde talas om medan han levde. Det finns nästan 3000 stavar i den här världsomfattande kyrkan idag, från Boston till Bangkok och från Mexico City till Moskva. Vi närmar oss 29 000 församlingar och grenar. I många länder finns det väl etablerade stavar med medlemmar vars förfäder omvändes. I andra länder träffas små grenar i hyrda lokaler. Varje år sprids kyrkan längre över jorden. Många av dessa trofasta pionjärer bor mycket långt, både kulturellt och geografiskt, från Manchester i New York, där ängeln Moroni berättade för Josef att hans namn skulle bli känt över hela jorden. Och är dessa profetier om att uppfylla världen och bli känd över hela jorden orimliga? Kanske. Det fanns en tid när det sades att solen aldrig gick ner över brittiska imperiet. Detta imperium kan nu förminskas. Men det är sant att solen aldrig går ner över detta Herrens folk som påverkar människors liv över hela världen. Det här är bara början. Vi har bara skrapat lite på ytan. Vårt verk känner inga gränser. De nationer som nu är stängda för oss kommer en dag att öppnas. Idag ser vi att en profetia från Mormons bok håller på att uppfyllas. Och det ska ske att kungar ska tillsluta sina munnar. Ty det ska inte blivit berättat för dem ska de se. Och det som de inte hört ska de förstå. Ty på den dagen ska fadern för min skull utföra ett verk som ska vara ett stort och förunderligt verk bland dem. Detta Herrens verk är i sanning stort och förunderligt. Samtidigt går det framåt i stort sett obemärkt av många bland jordens politiska, kulturella och akademiska ledare. Det kommer till ett hjärta och en familj i taget, stilla och oansenligt. Dess heliga budskap och syfte välsignar människor överallt. En vers i Mormons bok ger oss en nyckel till kyrkans mirakulösa tillväxt idag. Där står det, och vidare säger jag er, att tiden kommer då kunskapen om en frälsare ska spridas. ska spridas överallt i varje nation, släkte, tungomål och folk. Vårt allra viktigaste budskap, som är både gudomligt bemyndigade och befallda att sprida över hela världen, är att det finns en frälsare. Han levde i tidens mitt. Han sonade våra synder, korsfästes och uppstod. Detta oförlikneliga budskap som vi förkunnar med myndighet från Gud är den verkliga orsaken till att kyrkan växer som den gör. Jag vittnar om att han uppenbarade sig med sin fader för Joseph Smith. Under faderns ledning etablerade han sitt evangelium återigen på jorden. Han sände apostlar, profeter och präster och besnyktade till jorden igen. Han leder sin kyrka som en levande profet, president Thomas S. Monson. Hans kyrka är den sten som revs loss från berget, men inte genom människohänder, och som rullar fram över jorden. Vi är tacksamma för Joseph Smith, och vi ser förundrat hur hans namn är värdat och ja, också förtalat av allt fler på jordens yta. Men vi vet att detta stora verk i de sista dagarna inte handlar om honom. Detta verk tillhör vår allsmäktige Gud och hans son, fridsfursten. Jag vittnar om att Jesus Kristus är frälsaren och förundras tillsammans med er över hur detta verk går framåt på ett mirakulöst, förunderligt och oemotståndligt sätt. Ja, tiden har kommit då kunskapen om en frälsare sprids överallt i varje nation, släkte, tungomål och folk. Vilken välsignad dag. I Jesu Kristi namn, amen.
The choir and congregation.
Kören och församlingen sjunger nu tillsammans. Han kommer förlossad från Israels hus.
This is the 181st semi-annual general conference.
Detta är den 181:a halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga.
We will now be blessed to hear from our.
Vi kommer nu att välsignas med att få höra ifrån vår älskade profet Thomas S. Monson. Han följs av José L. Afonso. El Salonso är i de 70s quorum. Och efter hans tal till oss kommer vi att höra president Boyd K. Packer, president för de 12 apostlarnas quorum. Kören sjunger sedan Jag är Guds lilla barn, president Monson.
Hello.
Hey son.
I wonder who I should call upon to substitute for me.
Jag undrar vem som jag skulle ringa för att ersätta mig på konferensen här. Nåja, det känns så bra, bröder och systrar, att hälsa er välkomna till den 181:a halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Den här konferensen är det 48 år sedan. Sen jag kallades till de 12 apostlarnas quorum av president David O. McKay. Det var i oktober 1963. Det känns omöjligt att så många år har kommit och gått sedan dess. När vi är upptagna verkar tiden gå allt för fort. Och de senaste 6 månaderna har inte varit något undantag. En av höjdpunkterna var tillfället att återinviga templet i Atlanta, Georgia, 1 maj. Jag åtföljde så äldste Ballard med hustru, äldste Walter Gonzalez med hustru och äldste William Walker med hustru. Under kulturevenemanget som kallades Southern Lights och hölls kvällen före invigningen såg vi 2700 unga män och kvinnor från hela tempeldistriktet framträda. Det var ett av de mest enastående program jag någonsin sett och publiken gav flera gånger stående ovationer. Dagen därpå återinvigdes templet under 2 sessioner där Herrens ande var med oss i rikt mått. Under senare halvan av augusti invigde president Eyring templet i San Salvador, i El Salvador. Han åtföljdes av syster Eyring, äldste Christus Offerson med hustru, äldste William Walker med hustru och syster Sylvia Alred i Hjälpfrihetens generalpresidentskap. President Eyring sa att det var en mycket andlig händelse. Mot slutet av det här året ska president Uchtdorf och syster Uchtdorf resa med andra generalauktoriteter till Quetzaltenango i Guatemala där han ska inviga vårt tempel där. Byggandet av tempel fortsätter oavbrutet, bröder och systrar. Idag har jag förmånen att få tillkännage flera nya tempel. Först vill jag säga att det inte finns någon av kyrkan uppförd byggnad som är viktigare än tempel. Templen är platser där relationer beseglas för att bevaras genom evigheterna. Vi är tacksamma för alla tempel som finns världen över och för välsignelserna de ger våra medlemmar. Förra året skadades templet i Provo av en eld. Denna byggnad är älskad av generationer sista dagars heliga. Med bara ytterväggarna stående efter elden. Men vi bestämde att bygga upp det igen. Och restaurera innehållet. Som blev då det andra templet i staden Provo. Det existerande Provo-templet är ett av de mest upptagna i kyrkan. Och många trofasta medlemmar kommer dit och kommer att betjänas där. Jag är så glad att kunna säga, tala om nya tempel på Flöjnen i Chile, Colombia, i Durban, Sydafrika, i Kongo och i Wyoming. I think I'll dedicate that one. Den ska jag nog inviga. Det är visst bra fiske där uppe. Vi har också planer på tempel i Paris. Detaljer om de här templen ges senare. Tomter och andra nödvändiga godkännande införskaffats. Jag har tidigare nämnt framgången vi har med att placera tempel närmare våra medlemmar. För många medlemmar finns ju tempel nära till hands, men det finns fortfarande områden i världen där ett tempel ligger så långt bort från våra medlemmar att de inte har råd med resan dit. De kan alltså inte ta del av de heliga, eviga välsignelser som templet ger. För att hjälpa dem med detta har vi något som kallas Allmänna hjälpfonden för tempelbesökare. Den här fonden gör det möjligt att besöka templet en gång för medlemmar som annars inte skulle kunna åka till templet, men som längtar oerhört efter den möjligheten. Alla som vill bidra till fonden kan helt enkelt skriva det på den vanliga bidragstalongen som man skickar till biskopen varje månad. Nu, bröder och systrar, är det min bön att vi må vara fyllda av Herrens ande när vi lyssnar på budskapen idag och imorgon och lär det som Herren vill att vi ska lära oss. Och detta ber jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
In our day, many people are living in the
I vår tid är många bedrövade och förvirrade. De finner inte svaret på sina frågor, kan inte tillgodose sina behov. Somliga upplever inte längre känslan av lycka och glädje. Profeten har sagt att man finner sann lycka genom att följa Kristi exempel och lära. Han är vår frälsare. Han är vår lärare. Han är det fullkomliga föredömet. Hela hans liv var tjänande. När vi tjänar vår nästa hjälper vi behövande. Samtidigt finner vi kanske lösningar på våra egna problem. När vi efterliknar frälsaren visar vi vår kärlek till vår himmelska fader och hans son Jesus Kristus och blir mer lika dem. Kung Benjamin talade om värdet av att tjäna och sa att när vi är i våra medmänniskors tjänst är vi endast i vår Guds tjänst. Alla har möjligheter att tjäna och visa kärlek. President Thomas S. Monson har bett oss komma till undsättning och tjäna andra. Han sa, citat, vi kommer att upptäcka att de som vi betjänar, de som genom våra ansträngningar har känt mästarens hand, av någon anledning inte kan förklara den förändring som sker i deras liv. De har önskan att tjäna trofast, att vandra ödmjukt och leva mer som frälsaren levde. När de blivit mer mottagliga för anden och sett en skymt av evighetens löften, säger de som den blinde mannen som Jesus återgett synen, det vet jag, att jag som var blind nu kan se. Slutcitat. Varje dag har vi tillfällen att hjälpa och tjäna. Att göra det rätta i rätt ögonblick utan dröjsmål. Tänk på alla som har svårt att hitta jobb. Eller som är sjuka, som känner sig ensamma och övergivna, som till och med tror att de förlorat allt. Hur kan du hjälpa dem? Tänk dig att en granne ringer till dig och ber om hjälp. Han står ute i regnet, hans bil strejkar. Vad är det rätta att göra? När är rätt ögonblick att göra det? Jag minns en gång när vår familj åkte till Mexico Citys centrum för att köpa kläder åt våra två barn. De var små. Vår äldste son var knappt 2 år och den yngre var ett år. Det myllrade av människor på gatan. Medan vi gick där med barnen stannade vi kort till för att titta på någonting och märkte inte att vi tappade bort vår äldsta son. Vi visste inte hur det hade gått till, men han var inte där längre. Utan dröjsmål började vi springa för att leta efter honom. Vi letade efter honom och ropade på honom under stor vånda. Vi trodde att vi kanske hade tappat bort honom för alltid. Vi bad i våra hjärtan att vår himmelske fader skulle hjälpa oss hitta honom. Och efter en liten stund fann vi honom. Där stod han, oskuldsfullt, tittade på leksaker i ett skyltfönster. Min hustru och jag kramade och kysste honom och lovade oss själva att noggrant vaka över våra barn så att vi aldrig mer skulle tappa bort något av dem. Vi lärde oss att det inte behövdes några planeringsmöten för att komma till barnets undsättning. Vi helt enkelt handlade och letade efter det barn som vi hade tappat bort. Vi lärde oss också att vår son inte ens visste att han hade gått vilse. Bröder och systrar, det finns många som av en eller annan orsak har försvunnit ur vårt blickfält och som inte vet att de har gått vilse. Om vi dröjer med att handla, kanske vi förlorar dem för alltid. I fråga om många av dem som behöver vår hjälp är det inte nödvändigt att skapa nya program eller vidta komplicerade, kostsamma åtgärder. Allt de behöver är vår beslutsamhet att tjäna, att göra det rätta i rätt ögonblick utan dröjsmål. När frälsaren visade sig för folket i Mormons bok gav han oss ett storslaget exempel på detta. Att inte vänta med att hjälpa dem som inte längre upplever känslan av lycka och glädje. Efter att ha undervisat folket märkte han att de inte förstod alla hans ord. Han uppmanade dem att gå hem och begrunda det som han hade sagt till dem. Han sa att de skulle be till Fadern och förbereda sig för morgondagen, när han skulle återvända för att undervisa dem. Dagen därpå fortsatte han, tittade han på mängden och märkte att de grät, för de ville att han skulle stanna hos dem. Och han sa till dem: se, mitt inre är fyllt av medlidande med er. Har ni några som är sjuka bland er, för dem hit. Har ni några som är lama eller blinda eller halta eller krymplingar eller spetälska eller som är förtvinade eller som är döva eller som lider på något sätt, för dem hit, så ska jag bota dem, ty jag hyser medlidande med er. Mitt inre är fyllt av barmhärtighet. Slutcitat. Och de förde sina sjuka till honom och han botade dem. Mängden föll ner vid hans fötter, tillbad honom och kysste hans fötter så att de vette hans fötter med sina tårar. Därefter befallde han dem att de skulle komma med sina barn, och han välsignade barnen ett efter ett. Det här är det mönster som frälsaren har gett oss. Han älskar alla men förlorar aldrig den enskilde ur sikte. Jag vet att vår himmelske fader är kärleksfull, förstående, tålmodig. Likaså älskar hans son Jesus Kristus oss. De hjälper oss genom sina profeter. Jag har lärt mig att vi är trygga när vi följer profeterna. Undsättningen pågår fortfarande. President Månsson har sagt, citat, Herren förväntar sig att vi tänker. Han förväntar sig att vi handlar. Han förväntar sig att vi anstränger oss. Han väntar sig att vi har ett vittnesbörd. Han väntar sig att vi är hängivna, slutcitat. Vi har ett ansvar och ett stort tillfälle. Det finns många som på nytt behöver få uppleva lyckan och glädjen genom aktivitet i kyrkan. Den lyckan fås genom att ta emot förrättningarna, sluta heliga förbund och hålla dem. Herren behöver oss för att hjälpa dem. Låt oss göra det rätta i rätt ögonblick utan dröjsmål. Jag vittnar om att Gud lever och är vår fader. Jesus Kristus lever och har gett sitt liv för att vi ska kunna återvända till vår himmelske faders närhet. Jag vet att han är vår frälsare. Jag vet att deras oändliga godhet ständigt uppenbaras. Jag vittnar om att president Thomas S. Monson är deras profet och att den här kyrkan är den enda sanna kyrkan på hela jordens yta. Jag vet att profeten Joseph Smith är återställelsens profet. Jag vittnar om att Mormons bok är Guds ord. Den vägleder oss och ger mönster för oss att följa för att bli mer lika Gud och hans älskade son. Och detta vittnar jag om i Herrens Jesu Kristi namn. Amen.
I speak to the youth more personally than I usually do.
Jag talar till ungdomarna på ett mer personligt sätt än jag brukar. Och jämför min ungdomstid med er. Ni är dyrbara än ni anar. Jag har iakttagit er i dussintals länder och på varje kontinent. Ni är mycket bättre än vad vi var när vi var unga. Ni vet mer om evangeliet. Ni är mognare och trofastare. Jag är nu 87 år gammal. Och ni kanske tycker jag är för gammal för att kunna hjälpa er i ert liv. Jag har varit där ni är och vet vad ni ska ta vägen. Men ni har inte än varit där jag är. Jag vill citera en klassisk dikt. Den gamla kråkan är inte längre snabb. Han har börjat att sakta ner. Den unga kråkan är kvick och stark. Men den gamla vet så mycket mer. I en tävling med kunskap och erfarenhet skulle den gamla lätt vinna jakten. Men vad är det den gamla inte vet? Hur man ökar takten. Den unga kråkan flaxar av iverhet, rask och oförvägen. Vad är det då den unga kråkan inte vet? Vart han ska ta vägen? Inte Wordsworth, men ändå klassisk poesi. På grund av allt som händer i världen och på grund av att moralnormerna förändras växer ni ungdomar upp på fiendens mark. Vi lär oss i skrifterna att en strid uppstod i himlen, att Lucifer gjorde uppror, att han tillsammans med sina efterföljare kastades ner på jorden. Han är fast besluten att hindra vår himmelske faders plan och söker kontroll över alla sinne och handlingar. Hans inflytande är andligt. Och han är lös i landet. Men trots hans motstånd, prövningar och frestelser behöver ni inte misslyckas eller vara rädda. När jag var 17 år gammal och skulle ta examen från high school som en ganska normal elev med vissa brister hände något en söndagsmorgon som jag tyckte förändrade allting. Dagen efter samlades vi i aulan i vår high school. På scenen stod en liten radio på en stol. Rektorn satte på radion. Sedan hörde vi president Franklin D. Roosevelt meddela att Pearl Harbor hade attackerats. Förenta staterna låg i krig med Japan. Senare upprepades samma procedur. Återigen lyssnade vi till president Roosevelt och den här gången meddelade han att vårt land låg i krig med Tyskland. Andra världskriget hade explosionsartat nått över hela världen. Vår framtid var plötsligt osäker. Vi visste inte vad som låg framför oss. Skulle vi leva och hinna gifta oss och bilda familj? Idag hör vi om krig och rykten om krig och hela jorden är i uppror. Du, i din ungdom, kan känna dig oviss och osäker. Jag vill ge dig råd och undervisa dig och lyfta fram saker du borde göra och saker du inte borde göra. Evangeliets plan är den stora lyxalighetsplanen. Familjen är det centrala i den planen. Familjen är beroende av att du på ett värdigt sätt använder den livgivande förmåga som finns i din kropp. Familjen är tillkännagivande för världen, vilket är ett inspirerat dokument som tagits fram av första presidentskapet år de 12 apostlarnas korum. Lär vi oss att i den förjordiska tillvaron skapades alla människor, män och kvinnor, till Guds avbild. Var och en är ett andebarn, en älskad son eller dotter till himmelska föräldrar och har som sådan gudomliga egenskaper och förutsättningar. Att det finns olika kön är nödvändigt och det bestämdes i denna förjordiska tillvaro. Vi förkunnar vidare att Gud har befallt att den heliga fortplantningsförmågan endast ska användas mellan man och kvinna, lagligt vigda som man och hustru. Det stora straff som Lucifer och hans efterförare drog på sig själva var att de inte fick en jordisk kropp. Många av frestelserna du står inför, utan tvekan, den allra viktigaste är det har med din kropp att göra. Det har inte bara med förmågan att skapa nästa generations kroppar, du har också handlingsfriheten. Profeten Joseph Smith lärde: alla väsen som har kroppar har makt över dem som inte har det. Så varje levande själ med en fysisk kropp har slutgiltig makt över motståndaren. Du lider av frestelse på grund av din fysiska natur, men du har också makt över honom och hans änglar. När vi väl hade gått ut high school hade många av våra klasskamrater gått ut i kriget. En del skulle aldrig komma tillbaka. Resten av oss skulle snart gå in i det militära. Vi visste inte vad framtiden skulle bära med sig. Skulle vi överleva kriget? Skulle det finnas någon värld kvar när vi kom tillbaka? Eftersom jag ändå skulle bli inkallad så valde jag att frivilligt gå med i flygvapnet. Inom kort var jag i Santa Ana i Kalifornien för grundutbildningen. Jag hade inte då ett fast vittnesbörd om att evangeliet var sant. Men jag visste att mina seminarielärare, Abel Rich och John Lillewhite, visste att det var sant. Jag hade hört dem vittna om det och jag trodde på dem. Jag tänkte, jag får stödja mig på deras vittnesbörd tills jag får ett eget. Och det gjorde jag. Jag hade hört talas om patriarkalska välsignelse men inte fått den. I varje stav finns det en ordinerad patriark som har profetians ande och uppenbarens ande. Han har bemyndigats att ge personliga och privata välsignelser till dem som har fått rekommendation av sin biskop. Jag skrev till min biskop och bad om en rekommendation. G. Roland Sandström hade ordinerat som patriark och bodde i Santa Ana stav. Han hade inte hört talas om mig eller träffat mig förut, men han gav mig min välsignelse. I den fann jag svar och vägledning. Patriarkalska välsignelser är mycket privata, men jag vill läsa ett kort stycke från min. Du ska vägledas av den heliga andens viskningar och varnas för fara. Om du följer dessa varningar, välsignar vår himmelske fader dig så att du återigen får träffa dina nära och kära. Ordet om, trots att det skrivits med små bokstäver, tycktes täcka hela sidan. Jag skulle välsignas med att få återvända från kriget om jag höll buden, om jag följde den helige andens maningar. Jag hade förlänats gåvan efter dopet, men jag visste inte ännu vem den helige anden var eller hur maningar fungerade. Det jag behövde veta om maningar hittade jag i Mormons bok. Jag läste att änglar talar genom den heliga andens kraft. Därför talade Kristi ord. Mätta er därför med Kristi ord. Ty se, Kristi ord ska tillkännage för er allt ni bör göra. Kanske är den viktigaste enskilda saken jag lärde mig när jag läste Mormons bok att andens röst känns snarare än hörs. Du kommer som jag att lära dig att lyssna efter den röst som känns snarare än hörs. Nefi tillrättavisar sina äldre bröder med orden: ni har sett en ängel och han talade till er. Ja, ni har hört hans röst tid efter annan, och han har talat till er med mild och stilla röst. Men ni var så känslolösa att ni inte kunde förnimma hans ord. En del kritiker har sagt att verserna är felaktiga eftersom man hör ord. Man känner dem inte. Men den som vet något om andlig kommunikation vet att bästa ordet man kan använda för att beskriva hur den sker är ordet känsla. Den heliga andens gåva, om ni tillåter det, leder och skyddar er och gör också så att ni handlar rätt. Det är en andlig röst som kommer till sinnet som en tanke eller som en känsla till hjärtat. Profeten Enos sa: Herrens röst kom till mitt sinne. Och Herren sa till Oliver Cowdery: se, jag ska tala till ditt förstånd och till ditt hjärta genom den heliga anden som ska komma över dig. Du förväntas inte gå genom livet utan att göra misstag. Men du kommer inte att göra ett större misstag utan att först ha varnat för det av den heliga andens maningar. Det löftet gäller alla medlemmar i kyrkan. En del kommer att göra kritiska och allvarliga misstag och bryta evangeliets lagar. Det är nu dags att påminna dig om försoningen, omvändelsen och en fullständig förlåtelse som kan göra att du blir ren igen. Herren sa: se, den som har omvänt sig från sina synder, han är förlåten, och jag, Herren, kommer inte längre ihåg dem. Om motståndaren tar dig till fånga på grund av att du gjort något fel, vill jag påminna dig om att du har nyckeln som kan låsa upp fängelseporten från insidan. Du kan tvättas ren genom det försonade offer som frälsaren Jesus Kristus gav. Du kan under svåra stunder tro att du inte är värd att räddas eftersom du har gjort misstag, stora eller små. Och du tror att allt är förlorat. Det är aldrig sant. Bara omvändelse kan läka det som gör ont. Men omvändelse kan läka svåra sår oavsett hur omfattande det är. Om du håller på att halka ner i sånt som du inte borde halka ner i, eller om du umgås med människor som leder dig i fel riktning, så är det dags för dig att hävda ditt oberoende, din handlingsfrihet. Lyssna till andens röst, så leds du inte vilse. Jag vill säga igen att ni som dagens ungdom växer upp på fiendens mark med allt sämre moralnormer. Men som en Herrens tjänare lovar jag att du skyddas och försvaras mot motståndarens attacker om du följer maningarna du får från den heliga anden. Klä dig anständigt, tala vördnadsfullt, lyssna på uppbyggande musik, undvik alla omoraliska och personligt förnedrande handlingar. Ta ledningen i ditt liv och ge dig själv order om att vara trofast. Eftersom vi är beroende av dig i så mycket, välsignas du ofantligt. Du är aldrig långt ifrån din kärleksfulla himmelske faders omtanke. Mitt vittnesbörd har stärkts sedan jag kände att jag behövde stödja mig på mina seminariers vittnesbörd. Idag stödjer jag mig på andra när jag går på grund av min ålder och barndomens polio. Men jag känner inga tvivel i andliga frågor. Jag har kommit till tro, insikt och kunskap om evangeliets dyrbara sanningar och vår frälsare Jesus Kristus. Som ett av hans särskilda vittnen vittnar jag om att utgången av striden som började i det förjordiska livet inte är oviss. Lucifer kommer att förlora. Vi talade tidigare om kråkor. Ni unga kråkor behöver inte flaxa planlöst utan att veta var ni ska ta vägen. Det finns de som känner till vägen. Ty Herren gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare profeterna. Herren organiserat sin kyrka utifrån nycklarnas och rådens princip. I kyrkans ledning sitter det 15 män som understöds som profeter, siare och uppenbarare. Var och en i första presidentskapet och 12 apostlarnas kvorum bär alla prästadömets nycklar som krävs för att leda kyrkan. Seniorapostlarna är profeten, president Thomas S. Monson, som är den enda som bemyndigas till att utöva alla nycklarna. Skrifterna kräver att första presidentskapet och 12 kvorum arbetar i råd och att besluten som dessa råd fattar är enhälliga. Och så är det. Vi litar på att Herren leder vägen och söker endast efter att göra hans vilja. Vi vet att han har vitats oss ett stort förtroende som enskilda och som grupp. Du måste lära dig att förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Du måste vara pålitlig och omge dig med vänner som också vill vara det. Ibland frestas du att tänka som jag gjorde ibland när jag var ung. Allt som händer tyder på att världen snart går under. Världens ände kommer att vara här innan jag hinner bli den jag borde bli. Så är det inte. Du kan se fram emot att göra allting rätt, gifta dig, bilda familj, se dina barn och barnbarn, kanske till och med barnbarnsbarn. Om du väljer att följa dessa principer, vaka Gud över dig och beskydda dig. Och du kommer genom den helige andens maningar att veta vilken väg du bör gå. För genom den helige andens kraft kan du få veta all sanning om allting. Jag lovar att det är så. Och jag vill nedkalla välsignelser över er. I Jesu Kristi namn. Amen.
Has given me and left me.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Vi är tacksamma till Tabernakelkören och deras dirigenter och organister för den vackra musik de har framfört den här morgonen. Vår avslutande talare den här sessionen blir president Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet. Efter president Uchtdorfs tal sjunger kören Press Forward Saints. Avslutningsbönen får vi så av äldste Lowell M. Snow i det 70s korum. Och konferensen gör uppehåll till klockan 14 i eftermiddag. President Uchtdorf.
May I encourage the young people of the church to...
Låt mig få uppmuntra alla de unga människorna i kyrkan att följa de goda råd vi har fått av president Packer idag. Det är underbart att leva i en tid där profeter leder våra och våra barns handlingar. Och vi är så välsignade att ha president Monson som en sann och levande profet på jorden idag. Genom att annonsera nya tempel på många platser över världen har president Monson åter visat oss hur kyrkan går vidare framåt. Låt mig få nämna en annan stor profet på sin tid, Moses, som var en av de största profeter världen skådat. Han fostrades av faraos dotter och tillbringade sina första 40 år i Egyptens kungliga salar. Han såg själv det forntida rikets prakt och ståt. Många år senare, högst upp på ett avlägset berg, långt ifrån den mäktiga Egyptens glans och majestät, stod Mose i Guds närvaro, talade med honom ansikte mot ansikte, som en människa talar med sin vän. Under den samvaron visade Gud Mose sina händers verk och lät honom få en glimt av hans verk och härlighet. När visionen var över föll Mose till marken och låg där i många timmar. Och när han till sist fick tillbaka sin styrka insåg han något som han under alla sina år vid faraos hov aldrig hade föreställt sig. Jag vet nu, sa han, att människan är intet. Ju mer vi lär oss om universum, desto mer förstår vi, åtminstone delvis, det som Moses visste. Universum är så stort, gåtfyllt och storslaget att det är obegripligt för det mänskliga sinnet. Otaliga världar har jag skapat, sa god Gud till Mose. Och natthimlen är ett under av ett vackert vittnesbörd om den sanningen. Det är få saker som har fyllt mig med sån andlös förundran som att flyga i nattens mörker över oceaner och kontinenter och se ut genom fönstret i min cockpit på miljontals stjärnor och dess oändliga glans. Astronomer har försökt att räkna antalet stjärnor i universum. En grupp vetenskapsmän beräknar att antalet stjärnor inom våra teleskops synområde är 10 gånger större än alla sandkorn på världens stränder och öknar. Den slutsatsen har en påfallande likhet med den forntida profeten Enochs uttalande. Om det var möjligt för människan att kunna räkna alla de partiklar som jorden, ja miljoner jordar liksom denna, består av, skulle det ändå inte vara en början till dina skapelser. Mot bakgrund av Guds skapelser är det inte att undra på att den store kung Benjamin rådde sitt folk att alltid hålla i minnet Guds storhet och er egen intighet. Men även om människan är intet, fyller det med förundran och djup vördnad att tänka på att själarna är mycket värdefulla i Guds ögon. Och fastän vi kan se på universums oändlighet och säga, vad är människan jämfört med skapelsens härlighet? Sa Gud själv att det var för vår skull han skapade universum. Hans verk och härlighet Ändamålet med detta storslagna universum är att frälsa och upphöja människan. Med andra ord så har evighetens ofantliga vidd och den oändliga rymdens och tidens härligheter och mysterier, de är skapade för vanliga dödliga som du och jag. Vår himmelska fader skapade universum så att vi skulle kunna nå vår potential som hans söner och döttrar. Det här är en av människans paradoxer. Jämfört med Gud är människan intet. Och ändå så betyder vi allt för Gud. Mot bakgrund av oändliga skapelser så ser vi kanske inte ut att vara någonting. Men i vårt bröst så brinner en gnista av evig eld. Vi har det obegripliga löftet om upphöjelse, världar utan ände, inom räckhåll. Och det är Guds stora önskan att hjälpa oss att nå det. Den stora bedragaren vet att en av hans effektivaste redskap i att leda Guds barn på avvägar, det är att vädja till ytterligheterna i människans paradox. För somliga vädjar han till deras högmodiga tendenser, blåser upp dem och uppmuntrar dem till att tro på fantasin om deras egen självtillräcklighet och oövervinnlighet. Han säger till dem att de har höjts över det vanliga, att de på grund av förmåga, födslorätt eller social ställning så är de skilda från allt det vardagliga som omger dem. Han får dem att dra slutsatsen att de därför är undantagna för alla andras regler och inte behöver bry sig om andras problem. Abraham Lincoln sägs ha älskat den här dikten. Vad har jordanden för anledning att vara stolt? Som en hastigt uppdykande meteor, ett snabbt förbifarande moln, som en blixt, som en brytande våg, går människan bort från livet till sin vila i graven. Jesu Kristi lärjungar förstår att jämfört med evigheten är vår tillvaro i den här dödliga sfären endast som ett ögonblick i rum och tid. De vet att en människas sanna värde har mycket lite att göra med det som världen högaktar. De vet att även om man samlade ihop all världens pengar skulle det ändå inte räcka till att köpa ens en limpa bröd i himlens ekonomi. Den som får ärva Guds rike är den som blir som ett barn. Undergiven, mild, ödmjuk, tålmodig, kärleksfull. Ty var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Sådana lärjungar förstår också att när ni är i era medmänniskors tjänst är ni endast i er Guds tjänst. Ett annat sätt som Satan bedrar oss är genom modfälldhet. Han försöker fokusera vår blick på vår egen obetydlighet tills vi börjar betvivla att vi har något värde alls. Han säger att vi är för små för att bli uppmärksammade av någon. Att vi har glömts bort, särskilt av Gud. Låt mig berätta en personlig upplevelse som kanske kan vara till hjälp för dem som känner sig obetydliga, bortglömda eller ensamma. För många år sedan så gick jag på pilotutbildning i Förenta Staternas flygvapen. Jag var långt hemifrån, en ung västtysk soldat född i Tjeckoslovakien som hade växt upp i Östtyskland. Och jag talade engelska endast med stor svårighet. Jag minns tydligt min resa till baslägret i Texas. Jag satt på ett flygplan bredvid en passagerare som talade med en stark sydstatsaccent. Jag förstod knappt ett enda ord som han sa. Jag undrade faktiskt om jag hela tiden har fått lära mig fel språk. Jag skrämdes av tanken att jag måste tävla om de åtrådda platserna i toppen på pilotutbildningen med elever som hade engelska som modersmål. När jag anlände till flygbasen i den lilla staden Big Spring i Texas så letade jag efter och hittade en sista dagars heliga gren som bestod av en handfull underbara medlemmar som hade sina möten i hyrda rum på flygbasen. Medlemmarna höll på att bygga ett litet möteshus som skulle kännas som en mer permanent plats för kyrkan. Och på den tiden så, som ni vet, så utförde medlemmarna mycket av arbetet själva på nya byggnader. Och dag efter dag gick jag pilotutbildningen och studerade så hårt jag kunde och sen använde jag det mesta av min fritid till att arbeta på det nya möteshuset. Där lärde jag mig att en 2-tum-4 inte har med tummar och fingrar att göra, utan är en bräda. Jag lärde mig också den viktiga överlevningstekniken att missa tummen när jag hamrar in en spik. Jag arbetade så ofta på möteshuset att gränspresidenten, som också råkade vara en av våra flyginstruktörer, blev orolig och tyckte att jag kanske borde använda mer tid till att studera. Mina vänner och medstudenter, piloterna, hade också fritidsaktiviteter. Fast jag tror att jag tryggt kan säga att en del av de aktiviteterna inte skulle ha varit i överensstämmelse med vår tidsbroschyr Vägledning för de unga. För min egen del tyckte jag om att aktivt vara en del i den lilla grenen i västra Texas. Öva på mina nyvunna snickarfärdigheter och förbättra min engelska i mina ämbeten som lärare i äldstekorumet och söndagsskolan. På den tiden var Big Spring, trots sitt namn, en mycket liten, obetydlig och okänd plats. Och ofta så kände jag mig också precis på samma sätt. Obetydlig, okänd och ganska ensamma. Trots det undrar jag aldrig om Herren hade glömt bort mig eller om han någonsin skulle hitta mig där. Jag visste att min himmelska fader inte brydde sig om var jag bodde, var jag stod i förhållande till de andra i min pilotklass eller vad jag hade för ämbete i kyrkan. Det som var viktigt för honom var att jag gjorde mitt bästa, att mitt hjärtas håg stod till honom och att jag var villig att hjälpa människorna omkring mig. Jag visste att om jag gjorde mitt bästa skulle allt gå bra. Och allt gick bra. Herren bryr sig inte alls om var vi tillbringar våra arbetsdagar, i marmorhallar eller stallbyggnader. Han vet vad vi är, hur enkla våra omständigheter än är. Och på sitt eget sätt och för sina heliga ändamål använder han dem som vänder sitt hjärta till honom. Gud vet att några av de största som någonsin har levat på jorden är de som aldrig förekommer i historiens annaler. De är de välsignade, ödmjuka själarna som lever efter frälsarnas föredöme och använder sina livsdagar till att göra gott. Ett sånt par, en av mina vänners föräldrar, exemplifierar den principen för mig. Mannen arbetar på ett stålverk i Utah. Och på luncherna så brukar han ta fram sina skrifter eller en kyrktidning för att läsa. Och när de andra arbetarna såg det så hånade de honom och angrep hans tro. Och när de gjorde det så talade han till dem med vänlighet och tillförsikt. Han lät inte deras brist på aktning göra honom arg eller upprörd. Många år senare så blev en av de mer högröstade kritikerna mycket sjuk. Innan han dog så bad han den här ödmjuke mannen att tala på hans begravning, vilket han gjorde. Den här trofasta medlemmen hade aldrig någon social ställning eller rikedom. Men alla som kände honom blev djupt påverkade av honom. Han dog i en industriolycka då han hade stannat för att hjälpa en annan arbetare som fastnat i snön. Inom ett år så gick hans änka genom en hjärnoperation som gjorde henne oförmögen att gå. Men folk älskar att vara tillsammans med henne för hon lyssnar. Hon kommer ihåg. Hon bryr sig om. Eftersom hon inte kan skriva har hon lärt sig sina barns och barnbarns telefonnummer utantill. Och kärleksfullt kommer hon ihåg födelsedagar och årsdagar. De som besöker henne går därifrån med en bättre känsla för livet och sig själva. De känner hennes kärlek. De vet att hon bryr sig om dem. Hon klagar aldrig utan använder sina dagar till att välsigna andras liv. En av hennes vänner sa att den här kvinnan var en av de få hon någonsin känt som i sanning exemplifierade Jesu Kristi kärlek och liv. Det här paret skulle vara de första att säga att de inte var särskilt betydelsefulla i den här världen. Men Herren använder en måttstock som är mycket annorlunda än världen för att mäta en själs värde. Han känner det här trofasta paret. Han älskar dem. Deras gärningar är ett levande vittne om deras starka tro på honom. Mina kära bröder och systrar, det är kanske sant att människan är inte i jämförelse med universums storhet. Och ibland kanske vi även känner oss obetydliga, osynliga, ensamma eller bortglömda. Men kom ihåg alltid att du är viktig för honom. Om du någonsin tvivlar på det, tänk på de här fyra gudomliga principerna. För det första, Gud älskar de ödmjuka och saktmodiga, för de är de största i himmelriket. För det andra, Herren anförtror sitt evangeliums fullhet att förkunnas av de svaga och ringa till världens ändar. Han har valt det som för världen är svagt att komma fram och bryta ned de starka och mäktiga och att låta det starka stå där med skam. För det tredje, det spelar ingen roll var du bor, hur små dina omständigheter är, hur enkelt ditt arbete är och hur begränsade dina förmågor du är och hur alldaglig du ser ut eller hur litet ditt ämbete i kyrkan verkar vara. Du är inte osynlig för din himmelske fader. Han älskar dig. Han känner ditt ödmjuka hjärta och dina kärleksfulla och goda handlingar. Tillsammans så utgör de ett bestående vittnesbörd om din pålitlighet och tro. Till sist, för det fjärde, ber dig inse att det du ser och upplever nu är inte vad evigheten kommer att vara lik. Du kommer inte att känna ensamhet, sorg, smärta och modfälldhet i all evighet. Vi har Guds säkra löfte att han aldrig ska glömma eller överge dem som vänder sitt hjärta till honom. Ha hopp och tro på det löftet. Lär dig älska din himmelske fader och bli hans lärjunge i ord och i handling. Var säker på att om du håller ut, tror på honom och förblir trofast och att hålla buden, så ska du en dag få uppleva de löften som gavs till aposteln Paulus. Ögat har inte sett och örat har inte hört och människohjärtat har inte kunnat ana vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. Bröder och systrar, den mäktigaste varelsen i universum är vår andes fader. Han känner dig. Han älskar dig med fullkomlig kärlek. Gud ser dig inte bara som en dödlig varelse på en liten planet som lever en kort tid. Han ser dig som sitt barn. Han ser dig som den varelse som du kan vara och är avsedd att bli. Han vill att du ska veta att Han bryr sig om dig. Må vi alltid ha tro och tillförsikt och leva så att vi förstår vårt sanna och eviga värde och potential. Må vi vara värdiga de dyrbara välsignelser som vår himmelske fader har i beredskap åt oss. Är min bön i hans sons namn. Ja, Jesu Kristi namn. Amen.
Our dearest eternal Father, we love thee so much. And from around the world,
vår himmelske Fader, runt hela världen har dina barn samlats denna morgon för att höra ord som du lagt i dina tjänares hjärtan, de som talat här. Vi är tacksamma, Fader, för denna förmån från alla som hört dina ord eller som ska läsa dessa tal senare. Vi ber att alla ska välsignas, var och en, och i familjerna. Vill du välsigna dem med kraft? Vill du öppna deras ögon och hjärtan? Vill du hjälpa dem att höra din röst? Vill du ge dem styrka och ledning? Vi ber att alla dina barn över hela världen ska ha en allt överskuggande önskan att inträda i dina heliga tempel och ta emot välsignelserna där. Hjälp var och en, varje själ, att ta de steg som behövs för att bli en Kristi sanna lärjunge, ber vi. I Jesu Kristi namn. Amen.
This has been the first session of the 181st Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints. Detta var den 181:a halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars helga med talare från generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod tabernakelkören. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, utskrift eller annan användning av programmet utan skriftligt tillstånd är förbjudet.